Och sedan blir ordet fritt. Hur har Bibeln kommit till? Ja, det vanliga är ju när man ställer en fråga om någonting, vad det vara må. Hur har detta kommit till, att man sätter igång en undersökning? Man tittar på föremålet i fråga. Man försöker att närma sig den kanske med respekt och iver och ödmjukhet för att lära känna det så mycket som möjligt och kunna avläsa, utläsa uppgifter så att man förstår mera. Förstår bakgrunden, förstår varför det har kommit till. Men ibland kanske man hittar någonting som är så förunderligt. Och då kanske man med en gång säger, det här är någon som skojar med mig. Och försöker spela ett spratt. Och man kanske inte bryr sig om att undersöka det, för man med en gång tänker, det här kan inte vara riktigt. Låt oss säga, om det kommer en isbjörn på gatan här i Västerås, då den första tanken blir nog att det är några studenter som har klätt ut sig, eller då är det någonting annat. Eller då, om det ändå ser ut som en isbjörn, så börjar man undra, gnugga sig i ansiktet, om man funderar på om man ser det. Men om man ändå tar det lite på allvar, så börjar man då undersöka, var kommer det här ifrån och hur är det möjligt? När det gäller böcker så frågar man sig ju då, ja, varför har den här boken skrivits? Hur har den skrivits och varför har den kommit till? Och då till Bibeln. Hur har Bibeln kommit till? Som vi kan säga en bok, men vi kunde också säga att det är en hel rad böcker som har samlats till en helig kanon, till en helig skrift. Det är ju inte mindre än 66 böcker. Hur har dessa böcker kommit till, eller hur har denna boksamling, hur har Bibeln kommit till? Det är alltså frågan. Och de som utgår ifrån frågeställningen, ja, hur brukar böcker komma till? De utgår då i regel ifrån jämförelser, och så tänker de att de måste ju också den här boken eller boksamlingen har kommit till på samma sätt. Och så arbetar den vanliga så kallade vetenskapliga forskningen. Man tänker sig att denna boksamling eller denna bok har kommit till som böcker brukar komma till. Så jämför man och så studerar man. Men ganska snart när man sedan läser innehållet, så märker man då att i själva texterna står det ganska mycket om hur det har kommit till och vad som ligger bakom. Och då blir det så annorlunda. Då hävdas det att denna bok eller denna boksamling har kommit till på ett alldeles speciellt sätt. Hur gör man då? Ja, om det i det speciella ligger att det har hänt något övernaturligt. Det har varit en övernaturlig uppenbarelse. Den övernaturliga guden har uppenbarat sig. Herren har talat och sagt. Herren har inte bara talat och sagt. Herren har blivit kött och blod. Och gått omkring här på jorden och talat och sagt. Då blir det ju lite speciellt. Då blir det något alldeles unikt. Modern vetenskap säger att vi kan inte räkna med något unikt. Utan man försöker förklara Kristus och Bibeln och Mose och profeterna och apostlarna utan att räkna med Gud eller det unika. Själva definitionen på Gud är ju att han är den enda i sitt slag. Det finns ingen parallell, inget man kan jämföra med. Det finns inte många gudar, det finns bara en gud. Och då förstår ju alla att om man ska försöka förklara Bibeln utan att räkna med Gud, Bibeln utan Gud, så blir det ju ständigt alternativa förklaringar till det som Bibeln berättar om. Bakgrunden, upphovet, är något annat än vad som står i texterna. Och jag ska återkomma till hur man då i i våra universitet och högskolor när man sysslar med religionsforskning och med biblisk teologi och bibelexegetik, hur man då försöker förklara allt som där står om Gud och uppenbarelsen vid Sinai och om Kristus och de olika händelserna som vi läser i Bibeln. Men om vi nu tänker att vi vill vara vetenskapliga, är det då inte egentligen vetenskapligt att först ordentligt lyssna till studieobjektet, alltså Bibeln i fråga? Låta först Bibeln själv komma med alla data. Hur orimliga och omöjliga de än tycks, så lyssnar man först på detta, allra först. Gör vi inte så annars? Även när vi hittar någonting oerhört märkligt, något väldigt avvikande, är det inte en rätt hållning att i alla fall först ta reda på alla data så noggrant som möjligt. Lyssna på det och registrera det, även om man inte kan tro på det. Det intressanta är också med Bibelns data att de har i många stycken registrerats, och de som såg det, de kunde inte tro det. Nu minns ju hur det var med apostlarna. Jesu uppståndelse och många andra, de såg det och de beskriver vad de såg, men de kunde inte tro det. Inte med en gång. Och sådana saker har vi rakt igenom hela Bibeln. Det finns alltså två saker man ska tänka på. Ett, ta reda på vad säger studieobjektet självt. Och två, det är då detta, hur brukar böcker komma till? Båda sakerna finns. Inom modern forskning så är det bara nummer två som gäller. Och nummer ett kommer bara in i bilden lite så där vid sidan av, kan man säga, som exempel på hur pass omöjligt det kan vara det som står i Bibeln. Om vi nu börjar då med nummer ett, att ta reda på vad säger Bibeln om sig själv. Hur har Bibeln kommit till? Utan att vi säger med en gång vad Bibeln än säger, så litar jag på det. Men det kan vara en övertygelse som man då har kommit fram till. Men om man till att börja med säger, ja, jag vill läsa det, jag vill se det, jag vill lyssna på det, ta reda på det. Men sen kommer frågan, sen jag har gjort det färdigt, kan jag lita på det här? Tror jag på det? Ja, vad säger då Bibeln om Bibelns egen tillkomst? Ja, det allra bästa att börja med är ju egentligen att börja med Kristus. Det blir det mest konkreta, det mest uppenbara, om vi säger att Herren har talat ifrån himmelen. Eller som det står i texterna, man hörde Guds röst. Och den röst, den vars röst man hörde, är ju så stor, så unik, så hela berget skakar. Och det, när Gud uppenbarar sig, kan det åtföljas av rök och av eld, något oerhört mäktigt, något ofantligt heligt uppenbarar sig. Så att det kan heta, ingen kan se Gud helt och hållet och överleva. Man blir bländad, man flyr, man håller sig långt borta. Vi vet hur Bibeln skildrar det, att Gud då skickar budbärare. Och även de har en förskräckande verkan, så i regel måste budbäraren börja med att säga, frukta icke. Det blir en rädsla, man darrar och man fruktar, eller man faller ner till marken. Men det låter ju ändå lite kanske så storslaget och abstrakt, att det kanske är lättare om man utgår från Kristus. I den yttersta av dessa dagar har Gud, sedan han har uppenbarat sig gång på gång, titt och ofta genom sina tjänare profeterna, också uppenbarat sig genom sin egen son. Han själv har blivit människa. Jaha, det är ju lite annorlunda. Något sånt hittar vi inte i Koranen eller i Vedaböckerna eller någonstans. Det kan vi i Koranen kan vi höra talas om att Gud har talat till Muhammed. Och Muhammed satt ensam i en grotta och hörde Gud tala och såg saker berättas det. Men att Gud själv är mitt ibland oss här på jorden och går bland människor och umgås bland människor. Massor med ögon ser honom och hör honom. Då blir det ju lite mer att fundera över. Och det är klart, då kan man ju säga så här, om man inte vill gå vidare och undersöka vad står det i texterna. Har verkligen Kristus funnits? Har han gått här på jorden? Har han talat så och så och gjort märkliga under? Och till och med fått liv igen efter att ha varit helt och riktigt död. Han helt och riktigt levande igen. Så kan man ju säga, nej, det är ju omöjligt. Räknar jag bara med det som kan ske och jag kan hänvisa till paralleller, då måste jag med en gång säga att det går inte. Och en rad teologistuderande och blivande präster har ju då lyssnat till professorer och docenter som utifrån vanlig vetenskaplig metod har sagt att det är klart att detta är bara hallucinationer och drömmar. Och Jesus har visserligen funnits, men han gjorde inte de där undren som det står. Och han har inte uppstått. Och har man förklarat uppståndelsen på något annat vis, att det är inte riktigt verkligt utan det är bara en bild för någonting. Och det är vanligt att man skyggar. Det är ganska naturligt. Det är ju också att apostlar som Thomas tänker sig, det kan inte ha skett. Han var inte med i första tillfället när Jesus visar sig för lärjungarna eller apostlarna. Så han tänker, det här kan jag inte tro. Kan höra berättas. Så det kanske inte är så undligt. Och väldigt många stannar där då. De säger, ja, ett tag sa man ju Jesus har överhuvudtaget aldrig funnits. Det fanns läroböcker förr i tiden som sa att det har inte funnits någon Jesus av Nazaret överhuvudtaget. Idag så säger väl 99,9%, visst har Jesus funnits. Men vi kan inte tro att han har gått så. Att det var Gud själv och att han har gjort det texterna säger att han har gjort. Det är mycket vanligt. Men då får man ju ett litet problem om man då hejdar sig igen och låter texterna tala och inte är för snabb med invändningarna. Så är ju det som berättas ändå förmedlat från så många. Gud har ju ordnat det så, berättas det, att han har registratorer eller vittnen. När han talar och uppenbarar sig, då ska det bevittnas. Det ska inte bara vara så som det berättas i Koranen med Mohammed, att han är allena, han är ensam. Utan det ska vara öppet och inför många vittnen. Och tänker vi på Jesus Kristus, så tar man till många vittnen. Det är inte bara två, det räcker med två eller tre. Allting ska avgöras av två eller tre vittnen. Men här utväljs 12 registratorer som ska registrera vad Jesus gör och vad han säger. Det är deras uppgift. De ska liksom inte sitta och klura ut någon teologi eller någon filosofi, utan de ska bara berätta vad de ser och hör. Och så säger de ju också. Vi läser vad Johannes eller Petrus berättar. Så att säga, vi berättar bara vad vi själva har sett och hört. Det berättar vi. Och då kan man ju ändå så här långt efteråt vara tvivlande och tänka, jag har de verkligen sett och hört det här? Men det blir ju ganska så utmanande eftersom de är så många och eftersom berättelsen om vad de har sett och hört sprids. Och det finns en rad kontrollanter. Många av dem är fortfarande levande. Så man går ut med någon bluff, så kunde man säga, nej, men jag var med då. Och det där stämmer inte. Så det är en ganska öppen redovisning. Och rent vetenskapligt blir det ganska svårt att liksom bara ta vittnesbördet åt sidan. vittnesbördet om Jesus är väldigt kraftigt och belagt av väldigt många. Så man får svårt att förklara hur det här har kommit till, detta vittnesbörd, om man nu tror att det bara är påhittat eller det bara är fingerat. Ganska så knepigt. Nu är det ju så att den som kommer till tro på Kristus, det vill säga texternas Kristus, man kan inte skilja Kristus från texterna. Det finns ingen annan Kristus än texternas Kristus. Om man kommer till tro på texternas Kristus, så kan man inte säga att ja, det är tack vare att jag har använt mig av min läskunnighet och min rationella tanke och överväganden. Men likväl är det så att den som kommer till tro, ja, den blir överbevisad och andra blir inte överbevisade. Så berättar också Paulus när han med iver går till olika människor. Det gör han när han kommer till Rom. Så samlar han folket där, så sitter han med dem i timmar och går igenom, och det står, för att överbevisa dem om att Jesus är den utlovade Gudasonen, utlovade frälsaren, utlovade Kristus. Så står det efteråt, somliga lät och övertyga sig, andra icke. Så är det. Och om ni har undrat över varför Luther mot slutet av sitt liv blev så, ska vi säga, judefientlig, så att han gjorde sig skyldig till märkliga och hemska uttalande om judafolket, så var bakgrunden, det tror jag nämnt någon annan gång, också den att han tyckte att bevisen är så överväldigande i själva texterna, i judarnas eget vittnesbörd, att när de då talade nedsättande om Jesus och kallade honom för en horunge och smädade det som enligt då Luther är frälsaren, som texterna så tydligt vittnar om, så blev han till slut så fruktansvärt vred de sista åren av sitt liv, så han till och med kunde säga, bränn ner alla synagogor. Det är bakgrunden. Man kan förstå att han tyckte att man borde förstå, när man läser texterna så borde man låta övertyga sig, för det är ganska kraftfullt vittnesbörd. Och utgår man från detta vittnesbörd om Kristus, så finner man ju då väldigt mycket som Kristus inför vittnena har sagt om resten av Bibeln. Han har sagt om apostlarna, det de skriver ner och berättar. Han har legitimerat det och sagt, den som hör er hör mig. Och han har sagt om det som hade skrivits ner före honom, det vittnar om mig. Och han säger, inte ett enda ord av detta skall förgås, utan det är givet från Gud. Det kan därför inte bli om intet. Och när han vill visa människorna vem han egentligen är, så är han väldigt tveksam med demonstrationer, för han vet hur det missförstås. När han ändå gör saker som kan uppfattas som stora demonstrationer, så säger han, spring nu inte omkring med det här, för det blir så lätt missförstånd och man kommer för att utnyttja Jesus på fel sätt. Det har ni läst om när han hade gjort under. Man vill göra honom till en brödkonung istället för att han var den evige frälsaren. Han säger, säg det inte till någon. Så han kan vara försiktig med sådana demonstrationer, men han hänvisar till texterna. Han säger, hur står det skrivet? Hur läser du? Vad har David sagt? Och när de undrar, ja, David, han skriver ju om Messias. Ja, vem son är han då? Ja, men det står ju, han är Davids son. Ja, det har ni läst. Men hur kan då David genom den helige ande säga, Herren sa det till min herre? Så hur kan då denne som är Davids son samtidigt vara herren? Man säger, detta har då David inte bara liksom gissat, utan hur har David kunnat säga det? Han har sagt genom den helige ande. Så Jesus klargör klart och tydligt att profeterna och konung David och Mose, det som har samlats av dem, det är ingivet av den helige ande. Och samma sak säger då apostlarna om Gamla testamentets skrifter. Hela skriften är ingiven av Gud och nyttig till undervisning och så vidare. Eller aposteln Petrus säger i andra brevets första kapitel, verserna 19 till och med 21. Det som står i texterna, det har inte kommit till genom egen klurighet. Att det liksom bara har vuxit upp genom egna funderingar. Utan därigenom att Gud har uppenbarat det som de inte kunde komma på och tänka ut själva. Alltså, det har kommit till på ett helt annat sätt än så som vetenskapen tänker sig det hela. När man vill förklara allting utan Gud, och det vill man. Då tänker man att om det står en sån där sak, hur är det möjligt? Ja, det måste ha kommit till i en miljö där människor kan tänka på det sättet. Där de kan få den impulsen, där de kan inspireras av sin omgivning, där tankarna ligger i tiden, så att säga. Och så går man till texterna och säger, det här kan inte Jesaja ha sagt, för en sån här fantastisk tanke om Herrens lidande tjänare, den kan inte ha uppstått då, det här har nog kommit till senare i den miljön. Och här står det om änglar. Ja, och änglar, det finns det ju talas om i Iran inom zoroastrismen. Ja, det är nog ett lån därifrån då. Man måste ha fått impulser på något sätt. Och här står det om det och detta, och då tänker man, jaha, det kan nog vara inlånat därifrån, för det finns något liknande kanske på något annat håll. Så försöker man förklara allting nerifrån. Man har kommit på det, eller det ligger i tiden. Men texterna själva, de säger då tvärtom. Det har inte kommit till genom att det ligger i tiden. Det var ingen som kom på det. Det låg inte i tiden. Utan har bara sin grund i att den enda guden har behagat uppenbara de sanningar som människor inte av sig själva kan klura ut. Om man då avvisar detta, så är det klart att då måste man också avvisa allt vad som är registrerat om Kristus. För det är Kristus som legitimerar det här och berättar om det och hänvisar till det. Och ni vet, när Jesus ska övertyga om att han verkligen har uppstått och går med Emmauslärjungarna till exempel, så sätter han inte igång med några speciella demonstrationer. Det hade han ju kunnat göra. Gör ett specialunder eller någonting för att legitimera att han verkligen är Gud. Utan han tar dem till skriften. Titta, läs här. Han börjar med Mose och så går han igenom alla profeterna och psalmerna och uttyder för dem vad som i alla skrifterna har sagt om honom. Så han tar dem till texten, han låter liksom texterna peka fram mot honom. Och det är kanske det som för många blir det som bryter ner motståndet mot Bibeln, eller motståndet mot Kristus, eller motståndet mot att det finns verkligen en enda Gud som övergår mitt förstånd, men som är sann och har uppenbarat sig. Och det är det märkliga sambandet mellan Bibelns böcker och det som sägs i förväg och sen i detalj går i fullbordan. Och det är ju framförallt vad som i förväg sägs om Kristus. Hur kan Kristusgärningen så i detalj beskrivas i förväg? Hur kan det berättas om de olika världsrikerna så i detalj som i Danielsboken? Berättas hur de kommer att se ut, vem som kommer att vara i ledningen och sen hur de kommer att störtas, och sen kommer ett nytt världsrike och vad som händer. Och hur det i det romerska världsriket ska komma först en liten sten som är så obetydlig att folk inte bryr sig om den. Och den växer upp och den blir ett annan typ av rike, ett evigt rike. Eller hur kan man berätta att det ska komma en messias som ska genomborras? Man ska se upp till honom och man ska stinga honom och man ska räcka ättikvin till honom. Hur kan man till och med berätta i förväg 900 år innan att han kommer att ropa Eli, Eli, lema sabachthani? Min Gud, varför har du övergivit mig? Hur kan man i förväg berätta att man kommer att kasta lott om hans klädnad och dela ut den? Och massa andra detaljer. Hur kan man i förväg berätta om att han ska bli förrådd genom 30 silverpenningar? Ja, man kan naturligtvis säga att ja, det var en lyckträff. Eller man kan försöka av okunnighet att säga att det här har nog skrivits efter att det hade hänt. Och det har man ju försökt. Men det går ju inte riktigt. Men man ändå vet om man har avskrifter av texten långt innan. Det som förutsägs har hänt. Men kvar blir till slut att somliga tror, andra inte. Somliga låter övertyga sig och andra inte. Men man kan långt säga att om man går på den här andra linjen, att vi vill förklara allting utan Gud. Och ni vet, det är vårt vetenskapsbegrepp. Man kan ju undra varför det som man sa till långt in på 1700-talet helt har försvunnit i den vetenskapliga diskussionen, nämligen att det har varit en världskatastrof, som ni nästan kan se när ni är ute i marken och ser alla dessa lager. Men när ni ser att det har varit vatten ända upp på topparna på Himalaya eller i Alperna, att det är sandsten där uppe, det, på något sätt måste det ha varit en översvämning. Och från och med 1700-talet så säger man, ja, men då kommer man ju in på det där med Gud och att det är en Gud som har orsakat detta. Och istället så för en stor översvämning så tar man det att det har varit massa, under lång, lång tid, massa mindre katastrofer. Varför gör man på det sättet? Jo, man vill förklara allting utan Gud, utan något övernaturligt. Man vill hitta paralleller till allting. Om man nu gör detta med Bibeln så är det klart att man måste på något sätt tolka om hela innehållet. Man måste ge Gud en annan roll än den han har i texterna. Man måste låta en rad texter mer handla om vilken tanke och teori och konstruktion som har funnits hos människor än att det är verkligen så som det står. När man börjar att läsa om att Herren uppenbarar sig för Abraham, så måste ju bara bli att han fick för sig, han hade en hallucination eller en dröm. Ni vet, vi alla har drömmar ibland och vi ser allt möjligt. Något mer kan det inte ha varit. Om det står att det var mer, som till exempel i samband med Mose, när han är vid Sinai och hela folket är där. Ja, jag vet inte hur det står i läroböckerna. Detta är en teofani, heter det. Och det kan man ju säga. Teofani betyder ju bara en gudsuppenbarelse. Men man menar med uttrycket att man konstruerar, man gör en litterär berättelse. Om den innehåller att en gud uppenbarar sig, så kallar vi det för en teofanikategori, så att säga. Jag minns när jag hade börjat att lissa i Gamla testamentets exegetik i Uppsala. Jag gick och på hemväg så vandrade jag tillsammans med en av docenterna. Och så sa jag detta. Ja, men jag tror faktiskt att hade man haft en bandspelare där vid Sinais fot och en videokamera, då hade det kommit in märkliga saker på filmen. Och han blev alldeles stel. Jag tänkte, hur kan du läsa teologi? Han var så otroligt barnslig och naiv. Utan självklart är det ju här bara en klädedräkt för en tankegång. Men det är ju ingenting riktigt verkligt som har hänt. Precis så står det naturligtvis i grunden i alla böcker. För alla blivande präster lära sig att det är så. Och så är det en annan präst som tänker, ja, men det är nog inte så i alla fall. Utan Gud har nog uppenbarat sig, så blir de lite bättre än de andra. Men så försöker man med alla de här sakerna. Och det vimlar ju av märkliga saker i texterna. I några fall så kan man ju undra när det berättas vad som händer i Elias när han är alldeles ensam. Då har man, vad ska vi säga, färre vittnen. Men väldigt ofta så är det inför folket och framförallt inför vittnena saker och ting händer. Och det blir väldigt svårt att hela tiden räkna bort det här som oriktiga vittnesbörd. Så man kan säga, hur har Bibeln kommit till? Ja, om man får tro Bibelns vittnesbörd, och det är väldigt svårt att räkna bort dessa vittnesbörd, då har den kommit till helt annorlunda än andra böcker. Då kan vi inte jämställa Bibelns tillkomst med all annan litteratur. Och det är det också texten vill säga, att det finns bara en Gud, och Gud har inte varit tyst, utan han vill att människorna ska veta viktiga saker om det som de annars inte vet någonting om. Denne Gud har utvalt vissa personer, ja ett helt folk, som ska ta hand om denna uppenbarelse och sköta om den. Och att det är en helig uppenbarelse, det har han planterat in hos detta folk. Så även om folket är tröghjärtat och förhärdat och blint, och det är täckelse för ögonen för de flesta, så att de förstår inte riktigt det sanna innehållet, så har den insikten kommit att det är heligt material det här. Hos judafolket, som i många fall inte förstår innehållet i texterna, så finns det ju den respekten att det här är unikt. Här får vi inte ändra på texterna. Till och med när de satt med penna och det blev tryckfel eller skrivfel. Och ni vet hur lätt det är. Och jag vet hur lätt det är nu när vi håller på med en ny översättning. Att det har blivit, det har fallit bort något ord, eller vi har skrivit dubbel och det har blivit tryckfel. Och det blev det också när de satt där och skrev. Så vågade de inte liksom gå och exa över. Utan hade det blivit slunkit igenom något tryckfel, så vågade de inte gå in, utan de gjorde i marginalen noteringar. Och de hade en oerhörd respekt för texterna. Och när en helig text var utsliten, så fick den liksom inte på slarv komma spridas ur som helst, utan den la sin skattkista eller brändes. Och när man vet ju att det är konsonanttext i hebreiskan, så man vågar inte, även om man börjar uppfatta ett ord felaktigt så småningom och läser det felaktigt, så vågar man inte ändra på konsonanterna. Utan de är kvar och med prickar gör man vissa noteringar. Så man kan se hur texten har blivit förmedlad, och sen också hur man ibland varit osäker på innebörden. Man har väldig respekt. Och den känner vi också hos Kristus, som säger inte enda prick av Torah ska förgås förrän allt sammans har uppfyllts. Gud har alltså uppenbarat sig. Han har utvalt vissa människor. Det helt avgörande är Mose, som är hans särställning. Och sen alla andra profeterna. Och vill ni veta hur det kunde gå till, så läs gärna när ni kommer hem Jeremia 36. Som berättar om en märklig tid i slutet på 600-talet i Israel. Där Gud uppenbarar sig och säger, skriv nu ner i en bokrulle vad jag har sagt. Och sen blir kungen så arg så att han tar och river sönder den där bokrullen. Jeremia själv skriver inte, utan han dikterar för sin sekreterare Baruk, och Baruk skriver ner. Och sen sprids det varhän. Det finns en bokrulle. De står och läser upp den här. Och kungen blir rasande och river sönder när de bränner upp det. Så säger Gud till Jeremia att diktera en gång till. Och det är inte vi så bra på. Tänk om de skulle bränna upp allt vad vi har gjort över en tjock bok så här. Vi skulle inte. Det är förstört. Jag kan inte ta det en gång till. Men Jeremia då dikterade igen. Och ni kan se hur det fungerar. Så där var det nog i väldigt många fall. Likadant senare i Nya Testamentets tid, så hade i regel apostlarna sekreterare, skrivare, som medhjälpare. Och vi har ju hela evangelier av medhjälpare. Så Petri medhjälpare, det var Markus. Markus evangeliet, till exempel. Och Lukas var en duktig läkare som biträdde inte minst Paulus. Var med på hans resor. Ja, det är alltså en märklig bok som har kommit till enligt Bibeln, och man kan låta övertyga sig av detta. Ja, jag vill säga att det är väldigt svårt att spjärna emot udden om man ger sig tid att arbeta med texterna, går nära texterna, går in i texterna, läser och läser, så blir man, kan man säga, väldigt ofta man blir övermannad eller besegrad av texterna. Därför är det en olycka, tror jag, när man börjar den andra vägen. Man inte ger texterna en chans, utan börjar med en gång med det här schemat att det är som alla andra böcker. Och är det något extra så kan vi nog förklara det på ett inomvärldsligt sätt. Då har liksom texterna själva aldrig fått träffa en ordentligt. Och det är klart, då blir man inte träffad. Och man blir inte övervunnen. Låt mig till sist säga någonting om hur när texterna växte fram. Vi har ju ingenting kvar av de första originalen. Jag sa ju att vi har avskrifter av avskrifter av avskrifter som vi kan studera. Och när de hade skrivit av en rulle som hade tjänat ut, så var de noga med att inte ha kvar den uttjänade rullen. Men genom omständigheter så har vi ju genom döda havsrullarna hittat saker som vi trodde hade förstörts. Men förmodligen i stor utsträckning i samband med Jerusalems förstöring. Man flydde och stoppade in i grottor bland annat. Så har ju då en rad gamla texter blivit bevarade i flera tusen år. Och man kan jämföra dessa texter med de översättningar av texterna som gjordes tidigt. Till grekiska och till syriska och till latin och sådär. Och se vilken kraft dessa texter har haft, hur ivrig man var att inte förvanska. Man har också sett att man har ibland haft svårigheter att översätta rätt. Så vi har alltså inga original kvar, men vi kan nu studera texterna i avskrifter av avskrifter. Vi kan se hur man delade upp texterna i tre delar som jag ska tala om senare i samband med den nya översättningen. Den första delen som är de fem Moseböckerna, Torah. Den andra stora delen som är profetiska texter. Dels profeternas vittnesbörd, vad som hände under Josuas tid och domartiden och kungatiden. Och sen själva profettexterna, då Jesaja, Jeremia, Hesekiel och de 12 mindre profeterna. Och slutligen skrifterna, en tredje del, som innehåller dessa fantastiskt stora poetiska verk som Job, Psaltaren och Höga visan. Och till detta kommer då dessa tre mindre som är, Höga visan. Förlåt, jag menar Psaltaren, Ordspråksboken och Job. Sen dessa fem mindre som är Höga visan och Rut och Predikaren och Ester och Klagovisorna. Och så slutligen de här översikterna som ges i krönikeböckerna. Och sen vad som händer efter den babyloniska fångenskapen via Ester och Nehemja. Och så slutligen Danielsboken. Och det är alltsammans. Det här med kapitel som vi har när vi slår upp biblarna, det undrar många över. Och vi har haft ett problem när vi har översatt nu. Därför man börjar ett nytt kapitel ibland på tokigt ställe. Då ska ni ha klart för er att det här med kapitlen hör inte till själva texten. Utan så sent som ungefär 1205 efter Kristus var det en man från Canterbury som heter Stephen Langton som började numrera in kapitel. Han anknöt till judarnas sektionsindelning i stor utsträckning, men inte helt och hållet. Och en del har påstått att han satt på hästryggen när han gjorde den där numreringen. Och det verkar nästan så, tycker man ibland. Men man kan inte förstå varför han börjar med Jesaja 53. När den första viktiga sektionen av Jesaja 53 redan är avverkad. Men har hamnat i slutet på kapitel 52. Så han borde ha skrivit Jesaja 53 framför 52:13. Och där ser man precis hur hela detta avsnitt är uppbyggt. Och det finns också andra ställen där man börjar kapitlet på olika ställen. Och det finns olikheter då i olika traditioner. Men det blir förvirring om vi ändrar för mycket. För en säger slå upp kapitel 5 vers 1. Och det är olika saker om man slår upp det i en engelsk översättning och en fransk översättning. Och en judisk översättning, kanske en svensk. Då blir det ju lite kaotiskt. Man försöker ha det så lika som möjligt. Även om denne Stephen Langton satte in numren lite konstigt. Men det bör ni känna till att det är på det viset. Och när det gäller att versnumrera, sätta då vers 33, vers 34, vers 35. Det skedde väldigt sent. Det skedde till och med efter Luthers tid. Det har ni inte tänkt på. Versnumreringen börjar man att föra in i Psaltaren och först år 1563. Men dessförinnan fanns det naturligtvis verser, de var inte numrerade, men alltså strofer som man markerade redan bland judarna. Och avsnitt gjorde man så att om man tyckte det här var ett helt avgränsat avsnitt, och satte judarna ett P före och efter avsnittet. Om det var ett avsnitt som inte var så där väldigt avgränsat, men ändå som ett avsnitt för sig, som ett mellanavsnitt, då satte man ett S före och ett S efter. Det finns fortfarande kvar i de här handskrifterna som finns såna här markeringar. Ja, mina vänner, jag vet inte om ni blev klokare av detta. Det finns ju en följdfråga till den här: hur har Bibeln kommit till? Och det är: varför ska man lita på Bibeln? Eller om man vill veta någonting om Gud eller om frälsningen eller om Kristus, varför just Bibeln? Kan man inte gå till sig själv och gå till vetenskapen och lite hit och dit? Den frågan har jag inte gått in på så mycket, men det säger kanske det jag har sagt lite också om den frågan. Att när man går till det här vittnesbördet, så skapas det, tror jag, om man studerar grundligt, en både en glädje och en iver, en lust, det skapas en tro. Ungefär som Paulus säger: jag vet på vem jag tror. Det skapas en form av visshet om att detta är tillförlitligt, riktigt vittnesbörd. Det är den sanna gudomliga uppenbarelsen. Hur som helst är ju det den kristna tron från början. Och därför satte man stämpel: detta är den heliga skrift. Detta är kanon. Man svävar inte på målet. Men det har blivit så vanligt längre fram under kyrkohistorien att sväva på målet hit och dit, så man börjar bli lite osäker, så att det är nästan udda om det kommer någon kristen och säger: jag vet på vem jag tror. Och man litar på vittnesbördet och hänvisar till skriftens vittnesbörd som ett tillförlitligt vittnesbörd. Det har nästan blivit udda. Det som var liksom signum för lärjungarna. Och de hade fått den övertygelsen från Kristus. Ja, nu får inte jag prata mera, utan nu ska ni få ställa lite frågor om ni vill. Och jag stänger av den här då.